Den 13 mars 1990. Sovjet.
Sovjetledaren Mikhail Gorbatjov stärker nu sin maktposition ytterligare. De folkvaldas kongress i Moskva, det är sovjetstatens lagstiftande församling, fattade idag två viktiga beslut. Dels avskaffades grundlagsparagrafen om kommunistpartiets monopolställning, dels godkändes det nya presidentämbetet, och därmed får Gorbatjov alltså en unikt stark ställning som statschef.
Med nödvändiga 2/3 majoritet godkändes idag det omstridda presidentämbetet. Så när folkkongressen imorgon väljer Gorbatjov till Sovjetunionens nya president för 5 år framåt, är det en betydligt starkare president än den franske eller amerikanske. Den sovjetiska presidenten har nämligen rätt att blockera såväl regering som parlamentsbeslut. Han gör alla viktiga utnämningar och har rätt att avskeda ministrar. Han kan temporärt införa presidentstyre, införa undantagstillstånd, mobilisering och förklara krig. I USA och Frankrike finns ett institutionellt demokratiskt balanssystem som parerar presidentens makt. Det saknas i Sovjetunionen. Den sovjetiske presidenten representerar dessutom ett parti som i ett öppet flerpartisystem troligtvis skulle hamna i minoritetsställning. I andra länder står själva samhällssystemet som garant för maktmissbruk. I Sovjetunionen saknas den strukturen, och den mäktige presidenten ska garantera att presidentmakten inte missbrukas. Under dagens och gårdagens debatt i de folkvaldas kongress fanns kritikerna framförallt bland balterna och medlemmar av den så kallade interregionala gruppen. På några punkter fick kritikerna igenom sina krav, men ett nytt starkt presidentämbete är ändå ett faktum, och må Gud bevara presidenten att det inte missbrukas. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
2 år senare lät Åke Spann så här i Corinne, Corinna.
Sverige den 14 mars 1990. Sydafrikas svarta ledare Nelson Mandela i Storkyrkan Stockholm.
I en sprängfylld Uppsala domkyrka med säkert minst 1000 människor utanför som inte fick plats hälsades Nelson Mandela av ärkebiskop Bertil Werkström: låt oss glädjas över din frihet. En uppenbart rörd Mandela sa i den unika tacksägelsemässan att ingen människa är gjord av sten, så hur skulle jag kunna vara oberörd inför all denna kärlek som strömmar emot mig?
As no man is an island, so too are we not men of stone, who are not moved by the noble passions of love, friendship and human compassion.
I domkyrkan berättade han också om fängelsetidens 27 år, hur de fångnas mod hölls upp av vetskapen om stödet från människor i Sverige och i andra länder. Era röster hördes som över Jerikos murar ända in i våra celler. Vi är stolt över att ni räknar oss bland era vänner, sa Mandela, som hyllades med stående ovationer som aldrig verkade ta slut.
Thank you for standing up for what is right. We are proud that you count us among your friends. Our common victory is certain.
Mandelas andra dag i Sverige, en dag som bestod av till lika delar svenska hyllningar av Mandela som Mandelas hyllningar av Sverige för dess insatser för folken i södra Afrika, avslutades med det svarta Sydafrikas nationalsång Nkosi Sikelej i Afrika, Gud välsigne Afrika.
Och idag möter Mandela bland andra de afrikanska staternas Stockholms ambassadör, reporter i Uppsala Bengt Terner.
17 mars 1990. Sovjet och Litauen.
Sovjetledaren Gorbatjov kräver underkastelse av Litauen, men litauerna tar hotet med ro. Ja, sovjetledaren Gorbatjov har i ett telegram till Litauens president Landsbergis gett republiken 3 dagar på sig att ogiltigt förklara självständighetsförklaringen. Men i Litauen tar man det här hotet med lugn.
Redan på första dygnet av sin nya mäktiga presidentpost skickade Gorbatjov igår kväll ett telegram till Litauen där han beordrade självständiga Litauens president Vytautas Landsbergis att rätta sig efter resolutionen i de folkvaldas kongress. Alltså den resolution som säger att Litauens självständighetsförklaring var ogiltig och olaglig. Det kärva telegrammet avslutas med att Landsbergis inom 3 dagar, alltså senast på måndag, ska informera Gorbatjov om vilka steg som vidtagits för att normalisera situationen. Men Landsbergis och alla andra litauer låter sig inte skrämmas. Resolutionen i de folkvaldas kongress antogs av en främmande makt och har därför inte någon juridisk giltighet i Litauen, heter det. Ja, med ett sånt upphöjt lugn tar litauerna Gorbatjovs telegram att de inte ens utnyttjar den 3 dagar långa respiten. Det litauiska parlamentet kommer enligt obekräftade uppgifter redan idag att avleverera ett svar till Gorbatjov. Eftersom Sovjets högsta lagstiftande församling så pass tydligt tog avstånd från den litauiska självständighetsförklaringen måste kanske Gorbatjov agera som han gör. Men måhända är den hårda texten till Litauen också ämnad för andra som umgås med liknande frigörelseplaner. Imorgon går såväl Estland som Lettland till val och Gorbatjovs besked kanske blir en tankeställare för många som tänkt lägga sin röst på kandidater som talar för ett utträde ur unionen. Men det är tveksamt, ytterst tveksamt, om den skrämseltaktiken fungerar. Knappt hade Gorbatjov fått iväg sitt telegram till Litauens huvudstad Vilnius förrän beskedet kom från Tbilisi att också Georgien önskar förhandla med Moskva om att bli självständigt. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Och en rapport lite senare, samma dag, alltså den 17 mars 1990, om Litauen och även lite granna om Lettland.
Ja, trots Gorbatjovs ultimativa telegram där han gav Litauen 3 dagar på sig att ogiltigt förklara sin självständighetsdeklaration så backar inte litauerna från sin självständighetsförklaring. Här är Moskva.
Med mer äkta än tillkämpat mod står de stolta litauerna på sig och låter sig inte skrämmas av Gorbatjovs uppmaning att den litauiska självständighetsförklaringen är olaglig, att sovjetisk lag fortfarande gäller i Litauen och att ett utträde ur Sovjetunionen måste gå annorlunda till, till exempel genom en folkomröstning. Men Litauens nye president, musikprofessorn Landsbergis, säger idag att vi har andra saker att göra än att hålla folkomröstning. Det litauiska folkets vilja har uttryckts genom att välja de parlamentsledamöter som samstämmigt röstade för ett utträde ur Sovjetunionen, anser Landsbergis. Det litauiska parlamentet samlades idag, men inte för att diskutera Gorbatjovs telegram, utan för att utse en regering. Flera ledande kommunister finns i den nya regeringen, vilket ger en klar antydan om att Sovjet inte heller från de litauiska kommunisterna kan räkna med något stöd för att unionen ska hålla ihop. Så till exempel valdes kommunisten Kazimira Prunskiene till Litauens nya premiärminister. Den vackra blonda premiärministern valde partichefen Algirdas Brazauskas och politbyråmedlemmen Romuldas Ozolas till biträdande premiärministrar. Gorbatjov krävde ju sitt telegram ett svar till på måndag och president Landsbergis lovade idag att Gorbatjov ska få sitt svar. En inte alltför avancerad gissning säger att Litauen står på sig och därmed återstår nästa dramatiska steg. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Imorgon är det alltså val i Litauens grannrepublik Lettland och Gorbatjovs uppmaning till litauerna att ta tillbaka sin självständighetsförklaring tycks inte ha påverkat de lettiska frihetsdrömmarna. Tvärtom samlades i eftermiddag 100,000-tals människor för att demonstrera inför morgondagens val i Lettland. Här är vår reporter i huvudstaden Riga.
Det var minst 300 000, kanske en halv miljon människor som nu på eftermiddagen samlades med sina röd-vit-röda lettiska flaggor för att kräva frihet för Lettland och för att ge den lettiska folkfronten sitt stöd inför de val som hålls här imorgon. Mikhail Gorbachevs ultimatum till grannrepubliken Litauen om att ta tillbaka sin suveränitetsförklaring inom 3 dagar har inte påverkat stämningarna i de baltiska republikerna. Många människor här bryr sig inte ens om vad Gorbachev och den övriga ledningen i Moskva säger.
Aber vor allen Dingen ist es ein Schreckschuss. Ein Schreckschuss, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man unter heutigen Umständen irgendeine Kraftprobe versuchen kann.
Framförallt är det ett skrämskott som de baltiska folken under rådande omständigheter inte fäster något avseende vid, säger Mavrik Wulfsson, en av folkfrontens centrala gestalter och ledamot av Högsta Sovjet i Moskva. Gorbachev försöker på det här sättet att påverka valen i Estland och Lettland, men det kommer han inte att lyckas med, säger Wulfsson. Tvärtom, säger han och flera folkfrontsrepresentanter, kommer hans uttalande att stärka de krafter som strävar efter ett fritt Baltikum. Folkfronten här räknar med att få över 50% av rösterna imorgon, kanske mera. Tillsammans med andra radikala krafter hoppas man därmed kunna skapa den 2/3 majoritet som krävs för att genomföra förändringar i grundlagen. Det lettiska kommunistpartiet är nu så splittrat att det inte ens kunnat ställa upp sina kandidater på en gemensam lista, och de väntas få cirka 20%, och Landsbygdsförbundet, en samling kandidater som står lite varstans på den politiska skalan, de resterande 20%. Valet imorgon innebär därför att den baltiska frihetskampen nu flyttar in också i det lettiska och estniska parlamenten. Därför är morgondagens val ytterligare en milstolpe, och därför samlades en halv miljon människor i Riga idag, bland annat för att sjunga det självständiga Lettlands nationalsång. Den hoppas de får sjunga snart igen, då som medborgare i ett fritt Lettland. Anders Eriksson, Riga.
Den 19 mars 1990. Östtyskland, Litauen, Estland och Lettland.
Och här är först morgonekot. Stor seger för de konservativa i de första fria valen i Östtyskland. De konservativa fick nära hälften av rösterna, och det innebär stöd för en snabb återförening av de båda tyska staterna. Och i valen i Estland och Lettland så fick folkfronterna stora framgångar. Det betyder att frigörelsen från Sovjetunionen påskyndas. Och idag ska Litauen ge sitt svar på sovjetledaren Gorbachevs ultimatum om att ogiltigt förklara självständigheten. Detta dominerar morgonekot måndag 19 mars med Anders Munkesjö. Vi börjar med en rapport om det östtyska valet. Reinhard Krause i Östberlin.
Ja, vi ska först dra det preliminära slutresultatet enligt den officiella sammanräkningen i Östtyskland. Kristdemokraterna, CDU, fick knappt 41% av rösterna. Den tyska sociala unionen, ett systerparti till Kristdemokraterna, fick drygt 6, och demokratiskt uppbrott, som också ett konservativt borgerligt parti, fick knappt 1%. Det här ger alltså de konservativa partierna i alliansen för Tyskland 47%. Det liberala partiet stannade på drygt 5%, socialdemokraterna 22% knappt, och det gamla kommunistpartiet som nu heter Demokratiska Socialistpartiet 16,33%.
Ja, DDR har fått ett fritt valt parlament, och nu väntar regeringsbildningen som helst ska gå snabbt. Och Kristdemokraternas ledare Lothar de Maizière sa igår kväll att både socialdemokrater och liberaler är tänkbara som koalitionspartners åt partierna i den segrande konservativa alliansen för Tyskland. Kristdemokraterna vann ju en sensationellt stor seger i valet. De fick nästan dubbelt så många röster som det näst största partiet, Socialdemokraterna. Socialdemokraterna som inte för så länge sedan tippades som segrare i det här valet är de stora förlorarna istället.
Så till valen som har hållits i de baltiska republikerna Estland och Lettland. Och Ekots Anders Eriksson finns i Riga. Och vad kan du säga om valresultatet? På vilket sätt kommer självständighetsprocessen i Estland och Lettland att påskyndas?
Ja, frågan om självständighet för Estland och Lettland har ju varit något av en vattendelare i det här valet. Och de resultat som hittills har kommit tyder då på en stor framgång för de krafter som strävar efter en självständighet. Här har just i Lettland har Folkfronten samlat på sina listor kandidater med lite olika politisk bakgrund, men som alla har det gemensamt att de strävar efter en lettisk självständighet. Och av de mandat som hittills har fördelats så har de fått över 70% av de nya platserna i, eller av platserna i det nya lettiska högsta sovjet. Och det här kommer naturligtvis innebära att självständighetskampen i Lettland och för all del också i Estland har fått betydligt mer tyngd. Och det innebär också att en stor del av de konservativa krafter inom förvaltningsapparaten, inte minst som satt sig på tvären, nu förmodligen kommer att ersättas. Och det talas till och med i de här republikerna om att kommunistpartiet kan hamna i opposition.
Bosse Karlström, hur vill du kommentera det som sker nu i Estland och Lettland?
Ja, det var väl väntat. Valutgången är väntad. Och jag tror att man ska påpeka här att visserligen kan man ju säga att det påskyndar självständighetssträvandena, men det finns en stor skillnad mellan hur man resonerar i Estland och Lettland jämfört med hur man i de här länderna vill man förhandla. Därför kommer det ta längre tid, eller ta sin tid i varje fall.
Ja, just Litauen står ju inför en avgörande dag idag. Den tidsfrist som sovjetledaren Gorbatjov satt ut på 3 dagar går alltså ut idag, och Litauen avkrävs ett besked om hur man tänker genomföra folkkongressens beslut om att Litauens självständighet inte ska godkännas. Vad kommer presidenten i Litauen, Landsbergis, att svara Kjell Albin Abrahamsson i Moskva?
Ja, idag så åker en delegation från Vilnius till Moskva för att förhandla eller diskutera. Gorbatjov sa igår att det var inte något ultimativt telegram som han hade skickat till litauerna. Gorbatjov sa att det blir diskussion, och som sagt, en delegation från Litauen kommer idag hit till Moskva.
Det har ju förekommit rapporter om militära manövrer i Litauen de senaste dagarna. Hur ska man tolka det? Ligger det någon sanning i detta?
Ja, det är svårt att säga vad som är slump och vad som är planerat här. Det är inte bara militärmanöver. Telefonförbindelserna med utlandet är avbrutna sedan 2 dagar, och detta på grund av, som det heter, tekniska reparationer. Sen har det också, mycket riktigt som du säger, varit en manöver i närheten av den litauiska gränsen till Vitryssland. En ren rutinmanöver, säger Fjodor Kuzmin, som är milochef för Baltikum. Men det märkliga var att det var ingen som kände till den här övningen i förväg. Och professor Landsbergis i Litauen, han hade igår överläggningar med militären om den här manövern. Och där berättade han för militärerna varför de måste lämna Sovjetunionen under ordnade former när den dagen kommer. Men Landsbergis fick också vädja till de litauiska soldaterna att stanna kvar i den sovjetiska armén tills en överenskommelse har träffats om att dra ut de sovjetiska trupperna.
Klockan är 22, här är Kvällsekot.
Sovjetunionens president Mikhail Gorbatjov har ikväll gett order om, som det hette, särskilda åtgärder mot Litauen.
Det är ikväll oklart vilka åtgärder som Gorbatjov åsyftar i sin senaste reaktion på Litauens självständighetsförklaring. Men litauiska journalister sa sig emotse truppförflyttningar inom republiken till platser av strategisk betydelse. En kommentator vid Litauens TV betecknade Gorbatjovs uttalande som hotfullt. Det kom sedan Litauens president Landsbergis i ett brev till Gorbatjov tidigare idag hållit fast vid Litauens självständighetsdeklaration. Sovjetledaren betecknade delrepublikens beslut som ett allvarligt brott mot landets författning. I ett separat regeringsuttalande, signerat premiärminister Ryzjkov, avvisades också ett uttalande av Litauens ledning att den nu kontrollerar all sovjetisk egendom i republiken, det vill säga industrier och andra ekonomiska tillgångar. Enligt Moskva har order utgått till regeringsministerierna att inte gå in i några förhandlingar med Litauen om en överföring av industrianläggningar. Regeringen förbjöd också Litauen att upprätta tullgränser gentemot Sovjetunionen. Allt som allt en kärv upptuktelse av den baltiska republiken. Nu återstår att se hur litauerna ska reagera.
Och den 19 mars kommenterade Sveriges statsminister Karlsson det östtyska valet.
Ska kommentarer till valet i DDR. Statsminister Ingvar Carlsson medger att han är besviken över att det gick så dåligt för de östtyska socialdemokraterna.
Jo, det är en klar besvikelse. Det är självfallet att vi hade hoppats att det socialdemokratiska partiet skulle bli det största partiet.
Men du vill inte dra några slutsatser om ifall det betyder att socialdemokratin kanske inte är den modell som folk i varje fall Östtyskland vill ha?
Nej, det tror jag faktiskt inte är många som skulle vara beredda ens av våra motståndare att dra den slutsatsen. Jag är ganska övertygad om att det har med återföreningsfrågan att göra, och naturligtvis utsätter nu förbundsregeringen för ett mycket starkt tryck att se till att Östtyskland snabbt får på Västtysklands bekostnad del av en rad förmåner.
Statsministern intervjuad av Björn Thunbäck. Moderatledaren Carl Bildt har förståelse för hur DDR-invånarna har röstat.
Det östtyska folket, när de för första gången fick möjlighet att välja fritt, så har de valt den snabbaste möjliga demokratiska vägen bort från socialismen. Det är ju ett entydigt avståndstagande från varje form av vänsterpolitik i detta valresultat. För att det finns en eller annan kommunist kvar. Nomenklaturan är ju där. De är rädda för sina jobb på goda grunder. För de kommer förlora de här jobben. De som har sett att i nomenklaturan, ja, det tillhör övergångsproblemen i Östeuropa.
Lars Werner, är du besviken över valresultatet i DDR?
Besviken i den meningen att CDU, som jag inte betraktar vare sig väst eller öst som de mest progressiva krafterna, har haft så stora framgångar.
Människorna i DDR har ju upplevt socialismen. Borde inte de då rösta på kommunisterna i valet?
Nej, jag tror att med de misslyckanden som kommandoekonomin har haft i DDR, så är det ingen som räknar med att man ens skulle göra ett så pass hyggligt val som det nybildade SED-PSD nu har gjort.
Vänsterpartiet kommunisternas ledare Lars Werner intervjuad av Willy Silberstein.
Omvärlden följer noga utvecklingen i Litauen. Här en rapport från USA den 20 mars 1990.
Och i USA så följer man utvecklingen i Litauen med oro och noggrannhet.
Överlag har de uttalanden om nervkriget mellan Moskva och Litauen som har kommit från president Bush och hans medarbetare de senaste dagarna varit ytterst försiktigt hållna. Men det finns en oro i Vita huset, det klargjorde presstalesmannen Marlin Fitzwater igår efter det att president Gorbachev beordrat invånarna i Litauen att lämna in sina vapen. Vi följer det som händer med största noggrannhet, hette det i Vita husets uttalande. Vita huset hänvisade också till de samtal utrikesminister Baker haft med sin sovjetiske motpart Eduard Shevardnadze i Namibia. Där försäkrade Shevardnadze att inget våld skulle tillgripas i Litauen. I den amerikanska senaten förkastades igår ett resolutionsförslag om ett omedelbart amerikanskt erkännande av Litauen med 59 röster mot 36. I kongressen har 100 ledamöter skrivit till president Bush med ett krav om erkännande av Litauen. Bush har sagt att USA måste vänta på att den litauiska regeringen har total kontroll över sitt territorium innan USA kan tänka sig ett diplomatiskt erkännande. President Bush ägnade en del av gårdagen till ett möte med den polske premiärministern Tadeusz Mazowiecki, en av de östeuropeiska ledare som nu i tät följd besöker Washington. Bush upprepade det amerikanska stödet för ett Polen med oförändrade gränser efter en tysk återförening. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Kort rapport den 21 mars 1990 om oron mellan Rumänien och Ungern.
Rumäniens premiärminister Peter Roman anklagar Ungern för att ligga bakom de våldsamma oroligheterna mellan rumäner och ungrare i Transsylvanien. I ett meddelande till Ungerns premiärminister Miklós Németh hävdar Roman att Ungern intar en allt mer fientlig attityd gentemot Rumänien och dess befolkning. Roman ska idag kontakta Németh för att diskutera oroligheterna.
Mars 1990. Namibia.
Namibias nya regering installerades idag efter det att landet vid midnatt blev självständigt. Hage Geingob blir ny premiärminister. Geingob var SWAPO:s kampanjledare under höstens valrörelse. Regeringen domineras av medlemmar i SWAPO men innehåller också företrädare för andra partier. Firandet av självständigheten som inleddes i natt fortsatte idag med en halv mil lång procession genom huvudstaden Windhoek.
Så här klart och tydligt talar en socialdemokratisk politiker 23 mars 1990. Birgitta Dahl heter hon.
Ja, det är 10-årsdagen av folkomröstningen om kärnkraft idag och just idag skriver miljöminister Birgitta Dahl och industriminister Rune Molin en debattartikel om kärnkraftsavvecklingen i Dagens Nyheter. De konstaterar att det finns riksdagsbeslut på att en första reaktor ska tas ur bruk 1995 och en till 1996. Och att regeringen i höst ska föreslå hur det här ska gå till. Men samtidigt skriver Dahl och Molin ordagrant så här. Socialdemokratin kommer inte att ställa sig bakom en energipolitik som betalas med arbetslöshet och utslagning av de anställda i de svenska basnäringarna. Och vad innebär nu detta, frågade vi Birgitta Dahl.
Det innebär att vi lovar att kärnkraftsavvecklingen ska genomföras. Och den ska dessutom genomföras på ett sådant sätt att vi inte riskerar jobben. Det är ett väldigt viktigt besked. Vi ska välja de metoder som behövs för att klara jobben.
Men innebär det att det beslut om 95 och 96 som tidigare fattas ligger fast?
Vi har ännu inte haft anledning att överhuvudtaget ifrågasätta dem i den här gruppen.
Men från LO så anser man ju att det är just sysselsättning som hotas om man börjar avvecklingen redan 1995.
Det står alldeles klart när man studerar det material som nu finns att det är sakfrågorna som avgör om man ska klara sysselsättningen, och med det menar jag en trygg elförsörjning, en så långt driven effektivisering av elanvändningen som möjligt för att inte i onödan driva upp priserna, och en riktig prissättning som inte i onödan driver upp priserna. Och det finns inget att vinna, bara att förlora på att skjuta problemen framför sig.
Så att man kan alltså börja avveckla 1995 utan att sysselsättningen hotas i basnäringarna som ni skriver?
Det är inte det som avgör sysselsättningen, utan det är hur vi löser de här andra sakfrågorna.
Men det är ett villkor att sysselsättningen i basnäringarna inte ska drabbas. Kan det då bli så att man måste skjuta på kärnkraftsavvecklingen?
Det kommer inte att göra det enklare att klara basindustrins problem. Tvärtom så har vi den erfarenheten från en rad områden när det gäller miljöpolitiken. Att det behövs fasta och klara besked och det behövs tidsatta mål för att industrin ska klara de förändringar som behövs för att klara miljöpolitiken. Och det här är en del av miljöpolitiken. Det är först då som man också kan klara ut den teknikutveckling och strukturomställning som är nödvändig för att bevara industrins konkurrenskraft och sysselsättningen.
Så som du ser det så kommer Socialdemokraternas arbetsgrupp att komma fram till att man ska börja kärnkraftsavvecklingen 1995 som man tidigare har lovat.
Inga problem kan lösas, bara försvåras genom att skjuta tidpunkten framför sig. Det är de verkliga problemen som ska angripas, och det är det som vi säger att vi åtar oss att göra.
Miljöminister Birgitta Dahl var det, och Anders Jonsson ställde frågorna.
Att gå sorgklädd. Men det är faktiskt så att det här är en sorgens dag för oss. Bland annat på grund av att hade linje 3 vunnit, vi förlorade med 0,3%, så hade det idag 1990 inte funnits några kärnkraftverk i Sverige.